Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Döden. It's time to get rebel! Som är det enda man måste... Alltså dö, enligt Nanne Bergstrand, som jag berättade för alla oss tittare här i halvtid mellan AIK och Kalmar. Han har kört rätt många sådana där genom åren. Att försöka lyfta samtalet till en mer svävande filosofisk nivå.
Ska vi döpa Nanne till filosofen? Ja, hur många tränare är det som kallas för filosofen nu? Är det Norling, Nanne,
Guardiola?
Ja, finns säkert med Magnus till. Hagrund?
Ja. Nej, men det var, jag minns Nanne,
Håkan Eriksson.
Jag minns att jag någon gång, var en av mina första presskonferenser för Expressen, så hade Hammarby gjort en ganska risig insats på hemmaplan, tror jag.
I förrgår.
Satt Nanne där. Han tränade Hammarby då. Mm. Och jag frågade, det var jag som ställde frågan, tror jag, någonting om vad tror du och bla bla bla, vad vill ni med det här? Mm. Och hans svar var, i grund och botten vill alla människor bara vara lyckliga.
Typiskt Nanne svar. Ja. Och så tog han en tugga på kanelbullen.
Exakt, det har vi ju hört med om. Det där känns som att den har vi... Kanelbullen avhandlade det här laget.
Ja, kanelbullen och filosofen.
Vi ska passa på att säga det också, att i slutet av det här avsnittet
så har vi en överraskning.
Så har vi en liten överraskning. Det är inte likt dig och mig. Vi är ofta väldigt förutsägbara. Men här kommer vi dragandes
och överraskar
med en liten surprise.
En tävling, helt enkelt.
Ja, det är en tävling. Ja. Men mer om det senare.
Ja.
Du sa när vi pratade innan, när vi pratade om Nannes citat här innan, så började du direkt prata om Max von Sydow först, för att han är död också.
Ja. Spelade schack med döden. Det gjorde han också. Klassiska scenen.
Och sen så är det ju så att allt annat drunknar i det här då dödliga viruset som just nu tar sig runt jordklotet.
Han hade rätt, han irländaren som satt bredvid dig som sa det här.
Ja, fucking China murder virus. Ja, precis.
Han visste inte hur rätt han hade.
Det är ju här nu i ännu större utsträckning. Vi ska inte prata om det speciellt mycket i avsnittet, eftersom som sagt all annan media handlar om det just nu.
Man skulle kunna bara kort prata om det här i evighet. Mm. Men ett drömscenario, eller är ett drömscenario, det vet jag inte, är ju att hela Serie A stängs ner och spelare lånas ut. Så att då kan ju Djurgården värva Omar Colley. Hammarby kan värva Zlatan Ibrahimovic, Albin Ekdal kan komma hem. Så det blir ungefär som den här lockouten i NHL, att alla stjärnor kommer till Allsvenskan på lån.
Det är, vi behöver fälla in en disclaimer här då, att det är ett drömscenario ur strikt fotbollsmässig synpunkt, eftersom det innebär att rätt många människor förlorar livet i Italien också.
Nej.
Det måste vi ju
vara tydliga med. Exakt.
Men ja, jag tror den tanken har slagit ganska många, att få ett lockout-scenario.
Men då är min motfråga så här, vill fansen ha det?
Ja, det jag är inte säker på det. Det skulle vara typiskt svensk supportkultur och inte vilja ha det.
Exakt, för då blir det blir ju inte deras riktiga lag, och det blir liksom lite plast och det blir SHL över hela.
Det är ju så här då, dock, allsvenskan är ju bara några veckor bort. Mm. Och det här virusets framfart i Europa leder ju till så extrema åtgärder nu. I Italien har man ju stoppat all sport. Champions League-matcher i veckan ska spelas utan publik. Det diskuteras samma lösningar i Storbritannien i Premier League. I Schweiz har man stängt av ligan på obestämd framtid. Och i Danmark har man bestämt för att spela matcher utan publik hela mars månad ut i alla fall. När allsvenskan börjar i början på april, vi har ju minst lika stor spridning i Sverige som i Danmark, eller på samma nivåer ungefär, så är det ju så att jag i alla fall räknar med att den här diskussionen om vilka former allsvenskan ska börja och spelas, den kommer att tillta de kommande veckorna, därför att situationen blir mer och mer akut här också.
Och det känns också, om Danmark har börjat nu, så kanske Sverige kommer 2-3 veckor efteråt, och då är vi i allsvenskan
start. Ja. Och jag vet att det är ju en del avvägningar här för klubbarna också, att är det så att man ska spela matcher utan publik, så försvinner ganska mycket intäkter, och då kanske man behöver budgetera för det på ett eller annat sätt. Så att vi har lite osäkra veckor framför oss ur fotbollssynpunkt. Sen är ju den väldigt sekundär i allt det här.
Verkligen, det blir väldigt orättvist också med tanke på FCK till exempel, som spelar sin match utan publik. Det är liksom allt det här stödet. Nu åker Dortmund med ett 1-0 överläge mot PSG. Åker de till PSG och PSG spelar utan publik. Liksom det blir i Champions League. Det blir liksom...
Allt blir skevt. Ja. Och samtidigt då, som jag tror många påtalar här, så är det ju så att det låter ju väldigt gnälligt, tycker jag, från idrottens sida, att måste vi göra så här när det handlar om människoliv egentligen.
Exakt.
Så att
får man, men nu är det ju lyfta blicken pop där.
Precis, än så länge i alla fall. Vi får se var vi slutar när avsnittet är klart.
Dödspodd.
Svenska cupen pågår i alla fall. Trots allt detta.
Och som den pågår.
Ja, Take it away.
Nej, men jag satt framför tvn igår och såg AIK mot Kalmar. Där trodde ju alla att Kalmar skulle köra över AIK, som det lät på förhandsnacket. Om man kollar lite grann på sociala medier och man hör sig för bland sina kompisar som har sina sympatier i AIK-led. Men jag vet inte, de började väl så där och har ju en skadelista som är rätt lång, får man säga.
Ja.
Men när man, precis när man satt och funderade på vad Sakko Yllätupa gör i en AIK startelva, han hade väl ingen jättebra match fram till det där drömmålet i en halvlek, så visade han lite av de kvaliteter som gjorde att AIK värvade honom. Så att AIK tog en tämlig komfortabel seger. Jag tycker att Yllätupa såklart var bäst med sina två mål, och Asani visade väl lite också av de kvaliteter som man är värvad för. Så att väldigt många positiva besked för AIK där.
Ja, och dessutom spännande med den här 17-åriga mittbacken Tihi som kliver in och faktiskt flyttade ut Per Karlsson till högerpositionen i den där trebackslinjen. Jag tänker mig lite på att det var den typen av positiv överraskning som AIK verkligen behövde i det här skedet för att få lite geist inför säsongen. Ja, precis. Ja, men att det fanns saker lite nymodigheter i det här laget, eller att man fick se lite nya konturer kanske av det i alla fall. Och för Yllätupas självförtroende lär det ha varit guldvärt också, såklart.
Ja. Men det är ju långt ifrån harmoni i AIK när det gäller skadelistan.
Ja, vad är det som händer?
Och vad hände med Kolbeinn Sigthorsson? Norling var ute och gjorde ett utspel här om att han allt Kolbeinn gör under det här året är bonus. Jag vet inte hur ett sånt uttalande tas emot av spelaren. Jag vet inte vad liksom det känns som ett konstigt utspel. Norling menar på att han gör det för att sänka kraven och sådär. Ja, jag vet inte.
Det känns väldigt märkligt, för det är ju en extremt tung lönepost för AIK också. En stor satsning de har gjort på honom.
Men samtidigt måste de ha skrivit in prestationsbaserat kontrakt. Jag tror att de har gjort det, så att de har liksom backat upp det. För han hade ju en skadehistorik.
Okej, det ändrar ju den.
Ja, jag tror det. Men jag menar ändå att om du
ska du lita på honom genom säsongen? Precis, ska du ha honom som spelare? Så är det liksom...
Exakt. Men sen just det här, sen har de ju målvakten, danske målvakten.
Ja.
Och sådär. Vi kan väl... Och sen är det ju det här med den här kommunikationen vad det gäller skador har ju blivit... AIK har ju blivit någon form av som går i bräschen över att...
Och får nu följa av
Malmö
MFF
och IF Göteborg. Ja. Så nu ska de inte lämna ut någon information. Det blir underkropp och överkropp där också.
Ja.
Vi kan väl lyssna här när Follow Us AIK skulle reda ut begreppen inför den här Svenska Cupen-matchen. Då ska reportern göra en intervju med sportchefen Björn Westerström, och då låter det så här när de ska reda ut skadesituationen och berätta för supportrarna hur det egentligen ligger till.
Vi ska väl gå igenom dem som är aktuella på skadelistan. Hur är det med Kolbeinn?
Han är just nu i reducerad träning, vilket är om man har en tregradig skala där ett är någon slags ingång i rehab, två är reducerat och tre är full träning, så är han på andra steget, det vill säga i reducerad träning där man genomför träning individuellt men också i kollektiva moment. Så att han närmar sig absolut full träning.
Alltså jag blir ju inte så provocerad där. Det är ju rörigt såklart.
Ja, men rörigt. Det är den här intervjun, han säger ju ingenting. Nej. Det är liksom fas 1, fas 2, han är tränare med lag. Alltså om man är journalist i det här läget eller reporter, bara skit i att göra den här intervjun. Det blir ju bara löjligt.
Ja, det är lite det jag känner.
Ja.
För att om de har
sen spelar det ingen
för
roll.
För att inte kommunicera här, då får de väl göra det.
Nej, och mig spelar inte heller någon roll. Men det blir ju just i journalistisk vinkel. Alltså varför ens gör den här intervjun.
Ja,
det är som om du åker och gör inte så bara, men jag fick ingenting. Vi skiter i att göra.
Men ungefär som så här, men hur tänker du med starten av den här matchen? Men jag tror vi kommer köra 10 utspelare och en målvakt.
Ja, typ så.
Det blir ju inga svar överhuvudtaget. Det som togs upp på annat håll när jag pratade om det här är att det var Björn Jonsson som tog upp det. Ja. Att i Premier League håller de inte på så här.
Nej, men det
där har de inga problem att kommunicera.
Världsunika allsvenskan.
Då undrar man om allsvenskan går i bräschen för någonting här. Om det här kommer sprida sig eller om vi kommer se tillbaka på det om 5 år som att, kommer ihåg knäppt det där var.
Ja, men jag tror det senare.
Jag provoceras inte dugg av i alla fall. Nej. Jag tycker de får väl göra som de vill med det här.
Jag provoceras av att de sa att de skulle reda ut skadesituationen och så får jag
ett trassel
tillbaka.
Djurgården gjorde ett riktigt fiaskoframträdande mot Mjällby och förlorade med 2-1 på hemmaplan. Mjällby gjorde en väldigt bra match, ska sägas också. Men det var en satte punkt för en ganska negativ gruppspelsomgång för Djurgårdens del, som ju misslyckades med att imponera i de här tre matcherna, och de fick ganska hård kritik av sin tränarduo efter matchen också, laget som var missnöjda med det mesta. Framförallt så fick väl Kujovic en släng av sleven här.
Ja, men det är sällan man, alltså supportrarna, oftast när det går dåligt och man gör en sån där platt insats, så får ju liksom bli den här ryggmärgsreaktionen från vissa supportrar, blir ju att ni måste visa mer inställning och ni måste kämpa mer och sådär. Och till 99,9% så
det inte
gör ju alla fotbollsspelare sitt yttersta. Och, men i den här matchen mot Mjällby, som jag också såg hela matchen, så kändes det Djurgården lite mätta, och den här inställningen och jäklaranamat fanns inte riktigt där. Och det kommer alltså en sån insats en vecka eller i alla fall 10 dagar när Djurgården har redovisat att de betalar ut 20 miljoner i bonusar till spelartruppen och där de har vunnit ett SM-guld. Så att, nej, det var en...
Du vill alltså höja ett varningsfinger för att det finns en viss mättnad generellt i laget?
Ja, men alltså det såg ut så. Sen tror jag att det här kommer bli en... Jag tror att det var bra att de fick den här näsbrännan, för att det här var nog en veckaklocka till väldigt många. Att så dåligt som det var kan inte se ut. Och medan Mjällby var utan Batanero till exempel.
Satt på bänken.
Ja, satt på bänken. Men nej, det var så just det där Djurgården har man inte sett förra säsongen. För det var liksom det som kännetecknade Djurgården, var ju liksom det här att man
väldigt
jobbade stenhårt och påkopplade
i
varje match och lagarbete och så här. Det var helt bortblåst.
Alltså problemet för dem är ju att alla de kollektiva mekanismerna hänger ju på väldigt mycket 100% insatser. Och får de inte det så fallerar först och främst pressspelet. Och det var ju Lagerlöf inne på efter matchen mot Sandviken, att det inte hakade i som det skulle. Och i det här fallet så, nej, men det de sa om Kujovic då var att han står och väntar och tittar för mycket, och det blir väldigt statiskt anfallsspel när de inte flyttar motstånd till sidled som de skulle.
Efter en sån insats tycker jag det är fel att liksom hänga ut en spelare. Jag tycker att det var väldigt många som var mediokra. Ilocek har visserligen varit skadad, men han hängde inte riktigt med. Astrid Ajderevic gör väl ett inhopp som, ja, det var bedrövligt. Ja, det var väldigt många andra. Men Kalle Holmberg visade liksom ingenting. Jesper Karlström gör sådana där liksom frustrerade tacklingar. Det var väldigt många som var väldigt dåliga.
Och när allting, jag tänker mycket att så här, när det är mycket saker som inte funkar i ett lag, så är det beror ofta på en kollektiv liksom, ett kollektivt problem. Men man får det, samtidigt så liksom jag varit här så himla många gånger att jag vägrar dra speciellt stort.
Nej, inte jag heller. Absolut inte. Däremot var det ju förvånande att se Djurgården sådär.
Däremot så tittar man på laget nu när Danielsson har lämnat, så är det ju så att jag väntar mig i alla fall förmodligen två spelare in till.
Minst två mittbackar.
Ja, men jag förstår fortfarande inte varför de inte vill ha en mer offensiv förstärkning också.
Jo, men det tror jag också de kollar på. Men då måste jag in två mittbackar i alla fall. Erik Berg, vad jag hör, inte i närheten av att komma till spel. Och jag vet inte, för jag tror det är ett frågetecken kring att han ska fortsätta spela fotboll överhuvudtaget.
Han har ändå varit i träning med boll.
Men han har nog en lång väg kvar.
Okay.
Den här spela fotboll den här säsongen överhuvudtaget, tror jag. Jag vet inte. Det är lite mysko kring Erik, och jag tror att de, vad jag har hört, så överväger de. Ja, det är ju lite därför de värvar.
Två
eller
spelare.
Vill värva två mittbackar.
Ja. Och vad är det som gäller där då?
Ja, där är det väl som att de har lagt bud på en norsk backup mittback som jag har hört. Och sen så jobbar de för Sotte fortfarande, men där skiljer väl 5-6 miljoner i bud där. Så att vi får väl avvakta vad som händer med FC Köpenhamn i Europa League. Jag menar, skulle de åka ur där så ser det ju...
Blir liksom lättare för FCK att avvara honom.
Ja, med tanke på att de är 10 eller 12 poäng efter i ligan, så att... Ja, nej, det blir spännande att följa.
Allt beröm till Mjällby också då, som kommer upp.
Verkligen.
Gör ett strålande gruppspel i cupen. Har en hel del nya spelare in i laget och ett ny huvudtränare i Marcus Lantz, en ny assisterande i Jädler som jobbar jämte Juan Robledo där också. Men som får ihop det här väldigt snabbt och ser väldigt organiserade och stabila defensivt ut. Gjorde det jättejobbigt för Djurgården, det måste man också väga in i analysen. Och som går vidare då och möter Falkenberg kvartsfinal här. Det är ju så om man
vägen
tittar på
till semi ligger öppen.
Ja, det gör den ju verkligen. Och tittar man på Mjällbys truppsammansättning nu, så börjar den se riktigt stark ut, tycker jag. Vi pratade ju här om veckan här om att de går lite annan väg än Varberg, det att man ser hur man hanterar den här upplytningen. Då, att Varberg känns mer som att de är uppe i Allsvenskan för att göra vad de kan, men de gör inga stora investeringar. De tar inte på sig en massa kostnader för att hänga kvar. Mjällby har gjort en ganska ordentlig trupprenovering nu, men tittar man på vad de kom upp med för trupp och vad de har nu och tillgå med, ja, men de spelare som har kommit in, Erik Björkander, Moses Ogbo som kom i veckan här, Moro och Batanero
framförallt,
även Sabovic, så är det ju riktigt smarta nyförvärv, måste man säga. Bra nyförvärv för
det. Ja, och framförallt så verkar de inte ha öst pengar över dem.
Nej,
väl Batanero gick väl ner 60%. I och för sig så var ju han bänkad i Giffarna på slutet. Ja, var ju bedrövlig. Så att...
Men ja, Mjällby är spännande tycker jag inför säsongen. AIKs motståndare kanske blir MFF som slog AFC i sin sista match här. Och det är svårt att veta vad man har MFF just nu.
Ja, men de ångar ju på och vinner med sina matcher. I alla fall i Svenska Cupen. Och gjorde väl en bra match mot Wolfsburg. Jag tycker det ser väldigt bra ut för Malmö.
Anmärkningsvärt här då i den startelvan som vann mot AFC var ju att Adin Alic förlorade sin startplats. Det behöver inte betyda för mycket.
Nej.
Men han var i alla fall inte med från start. Och det blir ju känns som att den första liksom kanske lite notervärda kraftmätningen, man vill veta var lagen står någonstans, blir ju MFF AIK här, för de får testas lite mer skarp miljö som jag känner i alla fall.
Väldigt spännande match. Så Isak Kiese Thelin gjorde mål på straff här mot Wolfsburg, men sen dess har han inte gjort mål.
Nej.
Där skulle man ju som Malmö-tränare vilja se att han kommer igång med målskyttet lite grann på försäsongen för att komma in i säsongen med bra självförtroende.
Lasse Nilsson var tillbaka i starten också gick att notera. Annars satsar de vidare på Ahmed Hodzic i försvaret.
Ja, det gillar vi.
Hammarby fortsätter att vräka in mål, körde över GIF Sundsvall på hemmaplan och med Tankovic på bänken. Och det är ju något också. Jag vet inte hur mycket man ska dra för stora slutsatser av det, men det är ju så att en spelare som sitter på utgående kontrakt och de ska hålla i en startuppställning över hela säsongen, så det kanske är så att Tankovics startplats inte är så himla cementerad.
Jo, men jag tror det. Men för han var ju tydlig med det där Billborn att de skulle rotera och alla skulle få spela två matcher. Så att det var
planerat
bestämt det sen innan att han skulle
spela. Jag tänker bara framåt också.
Ja,
att det känns inte hugget i sten. Även om han förmodligen är med från start då.
Vi ska dra snabbt en grej om Tankovic. Men innan det måste vi ändå nämna Alexander Kasaniklic som är stekhet på sina 16 senaste tävlingsmatcher. Är det alltså... Eller var det 17?
Ja, 17 tror jag.
Ja, han har gjort i alla fall 15 mål och 11 framspelningar.
Ja, och då är frågan om Hammarby hur de ska göra för att behålla honom hela säsongen. Det lär de ju få svårt att göra efter sommaren.
Ja, verkligen. Men om han är sådär i en sån där form så känns det som att det blir svårt att hålla igen. 19 senaste tävlingsmatcherna är alltså 15 mål, 11 assist, 26 poäng. Och under samma period har Bayern gjort 17 vinster, en oavgjord, en förlust. Mattias Karlsson på Twitter får vi credda där för att han har tagit fram den.
Det är helt okej siffror. Bayern fortsätter med Tim Söderström som högerback här i väntan på att Simon Sandbergs skadeproblematik ska lösa sig. Där känner man att de kanske är lite tunna, för Söderström är ju inte jättebekväm där ute. I alla fall var inte det mot Varberg hemmamatchen. I övrigt på Hammarby så var Gustav Ludvigsson ett utropstecken också i det här mötet. Fyllde ju Juric jobb i alla fall i den här rollen. Sen nu återstår att se om då med de andra bitarna som Juric, om han kan vara lika citatvänlig, lika mycket ledare och lika mycket poängspelare som Nikola Juric var.
Om man är lika citatvänlig som Nikola Juric så lovar jag att gå härifrån till Sundsvall.
Okej, okay, bra. Då filmar vi. Så har vi livesändning.
Men
på ditt Instagram-konto.
Det kommer inte hända.
Eftersom du är influencer nu för tiden med över 10 000 följare.
Nej, det har jag inte än.
Nej,
du drog lite för snabba slutsatser.
Ja, du tog ut segern i förskott.
Nej, det var du som gjorde det. Jag sa
följarna
nästan.
Följarna flydde när jag sa att du ville bli influencer. Mycket bra.
Ja.
De möter i alla fall Blåvitt då i kvartsfinal. Han har som kryssade mot Sirius i sin sista gruppspelsmatch.
Lite upp och ner på Blåvitt känns det, men ändå
det de behövde göra gjorde de.
Sen är lite kuppen de ska satsa på. Det är ju liksom att få en bra position i Allsvenskan här och vänta på att Jakob Johansson ska bli frisk och komma hem och förstärka dem.
Ja.
Och sen hoppas på Berg i sommar. Och sen är det väl, jag tror att vi kommer att se ett mycket, mycket bättre Blåvitt på hösten än på våren.
Och de måste ju också lösa den här mittbacksituationen.
Ja, det är märkligt att de inte har gjort den.
Ja,
men nu jagar de mittback också.
Alla jagar mittbackar. Ja. Det är mycket på en gång. Sista kvartsfinalen i Elfsborg-Häcken då. Elfsborg smyger med här efter att ha besegrat Örebro var det.
1-0.
Och ställs mot Häcken. Jag tycker ju Elfsborg känns som att de är lite luriga i år. Alltså.
Ja,
de
smyger med.
Kan ha någonting de kan överraska lite grann.
Mycket unga bra spelare också.
Och Häcken som vanligt då, ett starkt kupplag. Det har vi vant oss vid de senaste åren. Får väl hålla som favorit i den kvartfinalen då och gå till semifinalen igen, skulle jag tippa.
Trots att Andreas Alm är en kall tränare.
Häcken som alltså gick rent i gruppen då, 9-0 i målskillnad och vann alla tre matcher, avslutade med att slå Östersund med 2-0 efter mål av Iran Dust och Ekpolo. De känns ju som att, jag tycker Häcken känns som att det är ett ett av de mer färdiga lagen. Man pratade om att Blåvitt behöver in en mittback. Så vi har sagt det flera gånger här, tror jag, nu inför säsongen. Men att, ja, det känns som att de har väldigt många pusselbitar på plats där i alla fall. Och år två med Allen borde ju vara en bra sak också, att de har hunnit jobba på hans spel det ett år till.
Mm. Vi måste ta en grej här också apropå att reda ut begreppen. Björn Westerholm redde ju inte ut några begrepp gällande AIK-skador.
Nej, men det är inte din melodi.
Precis. Och sen så får ju Mojo Tankovic här frågan där han också ska reda ut begreppen.
Just det.
Vi skrev ju här att han kommer lämna Hammarby i sommar. Och det skrev ju. Och Martin Petersson här på Fotbollskanalen frågar ju Mojo och tar upp det här då. Om, stämmer det att du ska lämna Hammarby i sommar? Och då tror jag alla att Mojo ska reda ut begreppen här. Och då svarar Mojo så här: jag har ingen aning om var du fick sina uppgifter ifrån. Du kunde ju ha frågat din bror eller din syster, och så kunde du ha sagt: Mojo kommer lämna i sommar. Jag vet inte var de uppgifterna kommer ifrån. Du kunde lika gärna ringt din kusin, och så hade han sagt: Mojo lämnar i sommar. Är det en säker källa? Vem som helst kan ha sagt det. Det betyder inte att det stämmer, säger Tankovic. Men stämmer det inte? Frågar Petersson. Jag vet inte. Det betyder inte att det stämmer. Men det betyder heller inte att det är fel. Men inget är avgjort för din del. Nej, jag har ingenting. Jag är här. Och så länge jag är här kommer jag att spela.
Ja, det redde ut saker och ting i alla fall. Ja,
herregud. Vilken, Mojo gillar vi såklart. Ja. Men ibland så...
Det var en harang.
Han kanske inte är lika tydlig.
Som du är. När du säger att han lämnar här och vi, det var inte riktigt vad han hade att säga i saken.
Nej, vi får se vad som händer.
Ja, det får vi göra. Sen har vi kommit till den punkten på året då där, ja, som Aftonbladet har varit vid 8 gånger i år redan, tror jag. Det känns som att jag har kommit 8 olika tabelltips från våra kollegor i Sportbladet.
Okay. Olika de är före med allt.
Så är det. Vi kommer då i andra våg här. Men ja, vi lämnade ju in våra tabelltips häromdagen, du och jag. Och
det gjorde
vi tänkte väl...
Häromdagen? Häromtimmen,
ja, precis. De är helt färska. Och... vi tänkte väl rabbla igenom dem då. Mm. Så får vi väl försöka pika varandra sen. Du kan börja.
Jag börjar. Jag tror ju att Malmö FF vinner SM-guld. Sen tror jag att Hammarby kommer tvåa, AIK trea, Djurgården fyra, Norrköping femma, Häcken sexa, Elfsborg sjua, åtta Göteborg, nio Helsingborg, tio Örebro, elva Kalmar, tolva Mjällby, 13 Östersund, Sirius på kval, Falkenberg och Varberg åker ur. Ska vi börja med mitt SM-guldtips då?
Ja, ska inte jag dra mitt?
Jag
så kan vi jämföra.
Absolut.
För att det är väldigt olika
så
teorier.
Så gör vi.
En väldigt, väldigt förberedd podd här. Hammarby vinner SM-guld, tror jag. Mm. Och jag tror att MFF blir tvåa. Mm. Och sen här Djurgården trea, AIK fyra, Norrköping femma, Blåvitt sexa, Häcken sjua, Helsingborg åtta, Elfsborg nia, Örebro tia, Mjällby elva, Kalmar 12, Falkenberg 13, Sirius på kval och sån här Varberg näst sist och Östersund sist.
Populist. Jag sitter typ Östersund
realist.
Sist.
Realist. Det vi hade ju existens är hotad. Ja. Liksom.
Vi hade Norrköping och Örebro på samma plats, tror jag.
Femma respektive tia.
Ja, precis. Ja. Men sen var det väl ganska likt.
Ganska likt, ja.
Men börjar du att motivera, varför tror du Hammarby vinner SM-guld?
Nej, jag tycker att de är så pass färdiga i det de håller på med och ser så pass starka, har blivit konstant bättre under Billborn och Björklund. Och även om de förlorade Djurdjic och sin målvakt Johan Wieland, ska man komma ihåg här, så blev även försvarsspelet bättre under förra hösten. Ytterbackarna känns ganska givna om de är friska. Jag tycker alltså själva startelvan har alternativ, den är flexibel och det är dessutom en spelare som, även om folk vet, eller de andra lagen vet ungefär hur Hammarby spelar, så har de inte många motmedel. Och jag tror att de kommer starta bättre än MFF. Jag tror att även om MFF kommer igång under säsongen så är det en ny tränare och en sorts inventering som pågår där i ett lite förändrat spelsätt, och de ska ge unga spelare, en del unga spelare, chansen, och jag tror att det kommer göra att Hammarby vinner mark. Så att, i mina ögon så är det de två de huvudkandidaterna till guldet, men jag håller Hammarby som något fastare för att de har kommit längre i sin process.
Jag har också tagit fram mina huvudkandidater och de är precis samma, men jag har Malmö som etta. Min invändning mot Hammarby, det är en grej som jag alltid har tyckt, och det är att man ska alltid ha en solklar etta som målvakt. Det är aldrig bra att ha två ungefär likvärdiga, och så ser vi vem det blir. Nu har Bilborn sagt att de här att dansken och Blasevic, Ostedt ska få ungefär lika många matcher, och sen ska den som blir etta ska stå i minst fem matcher. Det är sånt gillar inte jag. Och därmed en annan invändning jag har är att jag tror att Hammarby kommer att bli av med inte bara Tankovic utan även kanske Kasaniklic i sommar, och det blir jättesvårt att ersätta. Så att, men annars är jag med på allting. Anledningen till att jag tror att Malmö och FF vinner SM-guld är dels för jag tror att de kan inte missa det tredje gången i rad. Sen tycker jag att Tomasson har fått ihop det bra på väldigt kort tid. I alla fall hyfsat bra. Jag tror att det är ändå en månad kvar. Jag tror att han kommer få ihop det ännu bättre. Jag tror att de har chansen att spetsa till det. De jagar en högerback som de kan få in. De kan få spetsa till det i sommar mer. Så jag tror Malmö drar det längsta strået.
Det här med en tydlig målvaktsetta finns det då ett argument emot som är ganska enkelt. Det är att Djurgården absolut inte hade det förra året och ändå vann SM-guld.
Men Bajo var väl utav detta ganska...
Efter ett tag, ja. Men bra för att vi stod i första 10-12 omgångarna. Oavsett då så skulle jag väl säga att både Djurgården och AIK håller jag som fullt realistiska guldkandidater fortfarande också. Djurgården lite mer än AIK. Jag tycker de känns lite tryggare i det de håller på med. AIK är så svårt att veta vad man har. Man får väl ge några procents möjlighet också. De är inte många, men IFK Norrköping på grund av att startelvan är så pass bra som den är,
ja,
på pappret.
Exakt.
Och att de var väldigt starka under hösten och har en väldigt duktig tränare. Mm. Sen är det ju en hel del andra orosmoment där och potentiella spelartapp. Väntade spelartapp till och med, till exempel Haksabanovic då, under säsongen, som gör att man känns som att de kommer få det allt tuffare. Sen är det ju så här, vill man slås av varje gång man tittar på alla trupper och så gör man någon sorts
kalkyl. Det är helt omöjligt att tippa.
Det är helt omöjligt att tippa. Ja, och framförallt eftersom allting är helt annorlunda efter sommaren.
Ja.
Det är ju så. Det är ju två olika serier som spelas egentligen. Mm. Och ett oerhört planeringsarbete som gäller för att de här lagen ska kunna hålla uppe sina prestationsnivåer efter sommaren då.
Ser du något lag som du tror kan överraska?
Ja, men ett par. Jag tänker i första hand att jag är väldigt spänd på att se hur Olof Mellberg får ihop sitt Helsingborg. Jag tycker de har gjort ganska bra över transferfönster. Jag tror ju mycket på honom som tränare. Jag tycker han verkar väldigt skicklig. Och lite lugn och ro i Helsingborg nu också. Lite annan profil på truppen än vad det var inför förra säsongen. Mm. Och de känns lite mindre självgratulerande till sin egen framgång och lite mer inställda på att det är hårt jobb som gäller, och lite mer underdog i år kanske än vad förut känns, som kom upp med ett kallt stjärnspäckat lag. Och med det kom liksom lite självförtroende och förväntningar som jag tror att de kanske mår bättre utan.
Mm.
Ett annat lag som jag tänker är Mjällby då, av skälen som vi pratade om förut. Jag tror att de kommer kunna undvika en flyttning med marginal. Och sen det sista laget som känns lurigt då är ju då Elfsborg, som jag har satt dem som nya, därför att Elfsborg kommer komma nya som de alltid gör, känns som. Eller det är Örebros prenumerationsplats. Men Helsingborg och Elfsborg tror jag skulle kunna rucka på topp 7.
Jag är beredd att hålla med. Jag höjer också ett varningens finger för att Djurgården kan vara med och slåss om SM-guldet.
Du tippade dem högt upp.
Ja, jag tippade dem 4, men jag tror ändå att de kommer vara med inne.
Ja, det är ju så att de här två tränarna har ju inte lämnat många exempel efter sig på att de inte får ihop det över en hel säsong heller.
Det som är bra med de här tipsen är att vi har ju lagt märke till det, att vi har ju buntats ihop, du och jag här.
Ja, väldigt ofta.
Disco Noah sa. Disco Noah,
ja,
sa
precis,
var det.
Så får jag klä skott för dina dumheter.
Nej, det är helt tvärtom. Det var ju någon som skrev på Twitter, ja, men Disco Noah sa att Borås låg på västkusten. Det är första. Andra var, Disco Noah säger att Mackan Danielssons alltså Skogstorp hette Kranstorp. Alltså hans moderklubb. Du sa Kranstorp.
Aha,
men det hette ju Skogstorp.
Jag tror jag sa Granstorp.
Ja, Granstorp eller något sådär. Ja, men det hette Skogstorp.
Ja, så var det.
Och sen den tredje var ju när du gav en pik till Josefin Johansson här.
Ja.
Då var det ju en podd som poddade med Jonathan Unge som sa att, ja, men Disco Noah var ju lite hård där, ja, mot
fast de tyckte
henne.
Att det var kul egentligen.
Ja, det tyckte de. Ja, jag vet. Men så att nu spelar ingen roll här.
Nej, men du får väl helt enkelt finna dig i det.
Ja, ja, men jag säger det är bra.
Antingen är du med mig eller mot mig.
Man får ta smärtan, dubbel smärta om det går dåligt och dubbel glädje om det är bra.
Ja, ja, bra. Så bra är det inte. Och på skvallerfronten är det en del nytt i alla fall.
Ja, det är det.
Som jag förstod på dig. Absolut. Du har redan då bränt av den här att det finns frågetecken för Erik Bergs.
Precis.
Ja, Erik Bergs.
Får se vad som händer med hans säsong här. Sen har vi ju då att de förhandlar om Sotte. Det sa jag också att det skiljer 5 miljoner just nu. Så får vi se sen. De har även budat på en norsk backup-spelare. Så får vi se vad som händer där. Inget som är akut tror jag i dagarna här, men det kommer nog presenteras en spelare ganska snart. minst en. Då ska, vill ju helst ha in två mittbackar som sagt. Mm. Nisse Fröling har tackat nej till IFK Norrköping som har velat värva honom. Han siktar väl på framförallt gå utomlands.
Det hade varit en pangvärvning för många lag i Allsvenskan.
Det är bra, men jag tror att han är kung där nere i Kalmar. Se nog att han kan vara där och göra en del mål och sen gå utomlands i sommar eller efter säsongen.
Han vill inte ta vägarna via Platinum Cars Arena. Precis. Jag tänkte att han, jag tänkte annars att han hade varit en utmärkt värvning för Djurgården. Alltså att han hade passat perfekt där. Men de
har ju både Kujovic och Holmberg nu. Det känns som
ja, men han kan spela på yttermittfält också.
Lite samma spelstil tycker jag. I alla fall, Roman Gall var inte med i Malmös U21-match här senast. Han vill inte spela högerback. Han är på väg bort. Stabäck har lagt ett lånebud. Vårdrenga vill ha honom. Så att, att han hamnar i Norge är ganska troligt. Jag tror att Stabäck ligger nog närmast till hans. Vi får se vad som händer där.
Blev en riktigt misslyckad sejour för honom med MFF.
Ja, och väldigt konstigt med tanke på hur jäkla bra han var i GIF Sundsvall.
Ja.
I ett mediokert lag.
Han passade ju inte riktigt i Rösslers spelsätt. Men det känns som att han borde passa bättre i det här.
Ja, och han vill ju ha mycket boll och sådär. Så
han verkar sura också en del.
Ja. Precis. AIK har grej på gång här. De vill ju ha Milosevic. Sen är de på jakt efter en offensiv förstärkning också.
Mikael Ishak stod om lite på lite olika håll här.
Ja, precis. Men jag tror att han var ju ganska öppen med att han ville...
Rapporterades av vad då? Vem då? Vi ska vara noga med att credda här.
Ja, det som rapporterade om Mikael Ishak var Fotboll Direkt.
Så
var det. Men han sa ju där väldigt tydligt också att han ville fortsätta vara utomlands några år. Och att alla topp...
På tal om det här med att credda och vara tydlig med andra medier... är först med uppgifter, ja. Vilket ju vi håller hårt på som en ganska viktig princip. Ja. Misslyckas säkert någon gång mer, men då är det inte medvetet. Nej. I alla fall. Så var det en fullständigt bizarr, det här blir väldigt internt nu, men fullständigt bizarr text i vår branschtidning då, eller vår förbundstidning, Journalisten.
Ja.
Av en, vad jag tror är en medarbetare på SVT som skrev en text om att medier måste sluta med cred-hetsen.
Ja.
Att det var, han var trött.
Man bara skriva av varandra.
Han skällde ut att man alltid behövde säga vem som har först olika uppgifter.
Okay.
Och det är lätt att säga när man jobbar på public service.
Ja, verkligen. Herregud, vad det dummaste jag hört. Sista då, Ado, en av KF Ado som har varit aktuell för MLS-klubbar verkar bli kvar i AIK till slut ändå. De har ju velat sälja honom, Björn Westerholm, men han sökte ju svensk medborgarskap.
Just det.
Men får inte det, för han var ju en sväng i Turkiet också. Han måste ju vara här 5 eller 7 år i rad, så att han får inte det. Så att nu ser han ut att bli kvar. Och ingenting är definitivt där. Men eftersom han inte har fått det så kan jag tänka mig att han stannar. Och det är ju väldigt många fönster som har stängt och, ja, jag vet inte, det blir svårt för Norling att hantera. Nu har de ju väldigt många skador också, ska vi säga. Så att AIK får nog fått omvärdera lite grann där med tanke på skadesituationen. Men det blir fortsatt spännande att följa silly season här. Det kommer nog komma en del nyheter i den här veckan.
En sak som vi inte har tagit upp här, som vi fick en fråga om på Twitter, utan vi bad inte om frågor den här veckan, som jag såg, Joakim Henning som frågade om det här Europa Conference League, som Linus Sundervik och jag skrev om i veckan.
Ja.
Linus skrev ju då, jag hade gjort en intervju med Lars-Christer Olsson, där han ger uttryck för en hel del oro och otydligheter eller det här turneringsformatet då, som ju drabbar svenska klubbar så småningom. Det betyder alltså att allsvenskan som är rankad sämre än 15 i Europa får inga platser i Europa League om det inte är så att något, vårt Champions League-kvallag ramlar ner där av att man förlorar kvalmatcherna, utan då hamnar man direkt i det här Europa Conference League. Vad det innebär för svensk fotboll verkar ju som då att det blir väldigt mycket mindre prispengar från europeisk cupspel.
Det är inte
för
bra.
För att den här turneringen är... inte alls lika lukrativ att spela i. Och det cementerar ju också då en sorts hierarki i Europa mellan olika ligor som har och de som inte har egentligen. Och det är ju fotbollens stora problem som jag ser egentligen, att vi håller på att få ett framgångsmonopol som är ganska långtråkigt. Det är ju av högsta vikt, känns det som, att svenska klubbar och framförallt de här företrädande organen försöker göra någonting åt det här. Därför att för det blir, alltså det ska bli ett lätt byte och det kommer devalveras. Men om du tar till pengar i klubbarna så kommer spelarna bli sämre och kvaliteten sämre.
Verkligen.
Och fly härifrån i större utsträckning framöver. Och det här alltså introduceras redan till säsongen 2021-22. Om hur mycket fotboll det nu kommer spelas här framöver med tanke på allt. Men ja, det är i alla fall... Jag tycker att det är ganska allvarligt. Och att det var så här dåliga villkor för klubbarna som skulle in i den här ligan, det var inte känt riktigt. Nej. Utan det kom lite som en nyhet att det var det. Och så tittar man då när de här boksluten kommer från de olika klubbarna i Sverige nu. Man ser väldigt tydligt att de två stora differentierande posterna för dem, det är spelartransfers och så prispengar. Så att en av dem då försvinner till stor del för många klubbar. För det här har varit en av de absolut liksom, största möjligheterna att tjäna pengar. Det är inte bra överhuvudtaget.
Nej.
Så att en oroväckande utveckling för allsvenskan på lång sikt, som jag ser det. Nu är det dags för överraskningen, Disco.
Ja, och vi utlovade ju en överraskning och en tävling i slutet av det här avsnittet.
Nu håller disco upp
just
överraskningen.
Just nu sitter jag med en väldigt fin klenod här. Vi ska säga det att de här, vi ska alltså lotta ut tre tröjor. Och det här var ju alltså vår sportchef Per som fick i handen av någon som hade varit nere i Expressens katakomber och kollat på och rensat upp där. Och då hittade vi alltså tre fotbollströjor sprängfulla med autografer från tre allsvenska topplag. Och den, vi ska köra en utlottning här av de här de kommande tre avsnitten.
Precis, inför den allsvenska premiären.
Inför den allsvenska premiären. Och den tröja vi ska börja och lotta ut nu, det är alltså Djurgårdens matchställ. En matchställströja från Djurgården från säsongen 2011-2012. När det inte gick så bra för Djurgården.
Ja.
Och då finns det alltså autografer från hela spelartruppen då. Och det är ju inte vilka som helst.
Nej, berätta.
Det är ju kultspelare. Vi
har namn.
James Keane, Erton Feisulahu, Tommy Vaiho är med. Vi har Petter Nyman, Kasper Hemmeläinen. Peter Nyman heter han, va? Petter Gustafsson. Ja, Jona Toivio. Jani Lyski. Du hör ju.
Så det här är så aktuellt även för Häckens supportrar som vill ha Jona Toivios autograf.
Precis. Och då tänker ni så här, ja men det här är ju bara Djurgårds supportrar som vill vinna. Nej,
alla får vara med och tävla.
Absolut inte. Alla får vara med och tävla. Och jag menar, om du skulle inte vara Djurgårds supporter och vinna den här så kan du ju
tjäna pengar på Djurgårds supportrar genom att sälja,
precis, sälja den till en Djurgårds supporter. Du kan ge bort den till en kompis som är Djurgårds supporter. Du kan göra precis vad du vill med den.
Men gissningsvis så är det ju rätt många Djurgårds supportrar som vill
ha den här tröjan. Jag skulle vilja ha den om jag var Djurgårdssupporter, för det här är ju en kulttröja.
Tävlingsformatet är att alla som är intresserade av att vinna den här ställer upp sig på Gärdets sportfält i Stockholm och sen är det springtävling.
Exakt.
Över Gärdet. Försten till Djurgårdskanalen vinner.
Jag ska vara startman, ja, och stå med startpistolen.
Och jag står vid målsnöret. Nej, så ska vi givetvis inte göra. Vi tänkte så här istället. Att
vi gör det enkelt för oss.
Vi gör det enkelt för oss. Och till de av er som inte vistas på sociala medier, stort grattis till er för att ni slipper vara ute och irritera på att människor skriver dumheter dygnet runt. Till er andra, grattis till att ni kan vara med i tävlingen. För att vi tänkte att den här tävlingen utkämpas på Twitter och Instagram.
Mm.
Och vad man gör är att man lägger upp en bild av något slag. Det kan vara en bild på dig själv när du lyssnar på våran podcast. Det kan vara en bild på när du rasar över att jag trodde att Borås låg vid västkusten. Det kan vara en bild på när du har skrivit ut en bild på disco och kastar pil på den. Eller en bild på egentligen
på vad som helst.
Ja. Det viktiga är bara att du hashtaggar disco och Noah. Skriver ut.
Och med bokstäver.
Precis. Och disco stavas alltså med C. Ibland skriver han själv med K. Jag brukar förrätta honom. Men disco och Noah. Hashtag disco och Noah måste vara med i hashtaggen. Både på Instagram och på Twitter när du lägger upp den här bilden. Och sen så kommer vi gå igenom då alla bidrag
på Instagram och
på Twitter och välja en vinnare lagom till nästa vecka.
Mm.
Och sen så kommer det alltså ytterligare två tröjor så småningom här.
Och de är minst lika bra som den här klenoden. Och vi kan ju utlova då att det här är den enda exemplaret i hela Sverige.
Ja.
Som finns.
Från Djurgårdens kanonupplaga 2011.
2011-2012 med äkta matchtröja och autograf från hela spelet.
Och den är oanvänd ska vi säga också.
Ja, den luktar i alla fall gott.
Du sov i den senaste veckan tror jag. Men annars har vi inte använt den så mycket. Så är det i alla fall. Och välkomna in i spelet.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.